Hallå, nu är vi här med våran podd, Älsklingsboken, Margareta och jag, Sigrid, som sitter här i Möbelånga i en liten stuga. Och himlen är alldeles blå och det passar bra till våra två böcker som vi ska ha idag. För de handlar nämligen båda två om sommaren, eller?
Ja, och sommarhus och familjetraditioner och ja, det innehåller så mycket så att jag blir nästan lite nervös att vi inte ska hinna med allt som vi vill säga om de här böckerna. Det gör vi nog inte heller, tror jag, utan vi får nog koncentrera oss på några ingångar. Den ena boken är Ulla Isakssons Paradistorg som är ett, ja, det är ju en roman, det är ju ett drama verkligen. Som innehåller väldigt mycket.
Och hur skriven är då?
Den kom 1973 och den handlar ju om 70-talet. Alltså om, handlar ju om 1973, utspelar sig 1973 tror jag.
Ja. Eller och den andra, får jag säga den?
Det får du göra.
Den heter nämligen Sista sommaren och den kom ut 2021, det vill säga förra året. Och den är skriven av en kvinna som heter Eleanor Holmgren och det är hennes debutbok. Och den har blivit lite poppis sådär. Man får beställa den. Det är kö på biblioteket och så. Och den handlar om sommaren och ja.
Jag kan väl säga så här att det är två väsensskilda böcker. För som jag sa, Ulla Isakssons bok, det är ju en roman. Det är ett drama. Medan Den sista sommaren är en sån där mår bra bok.
Feel good.
Ja.
Tycker du det?
Ja, det tror jag att den är. Ja, det tycker jag att den är. För att den börjar, alltså skillnaden är ju också att det finns många likheter, de ska vi prata om sen. Men skillnaden är att i dramat så börjar det på något sätt som det ju gör då. Någon sorts form av harmoni ändå. Även, det handlar om huvudpersonen Kata, hon ska åka ut till sitt sommarhus där hela släkten ska träffas och hon är så förväntansfull och det ska bli så härligt. Hon är läkare och hon tar ledigt hela sommaren och för att vara där ute och det är väldigt mycket traditioner som hon ser fram emot och hon, ja, hon älskar det där stället. Och den sista sommaren där är då huvudpersonen, en 86-årig kvinna, Britta, som vill åka till sitt sommarhus och sitt paradis.
Mm.
Och då vill hon göra det ensam och hon måste göra det, smyga lite med det, för barnen vill inte att hon ska åka dit ensam, men hon vill absolut åka dit ensam.
Men det är ju så här, barnen vill ju, barnen är ju lite, barnen, det är egentligen dottern som har huvudansvaret, för sonen är ju i Australien, men dottern, hon tänker så här att, då kommer hon att gå där ensam och trilla och hur ska det gå och utedass och hur ska hon klara det och hur ska hon klara ditten och hur ska hon kunna handla och hur ska hon klara datten. Och hon är så ängslig då, så hon vill liksom att mamman ska sitta i en lägenhet och så ska hon få åka med ut till sommarstället någon dag då när den här dottern har tid. För dottern, hon jobbar ju heltid och har en man som vill åka till Kanarieöarna och har barn som ska ta som hand och ja, stressad.
Ja, precis. Och sen kan man, det som händer sen då när Britta verkligen väl kommer ut dit så har en knarkare, en ung kille, hemlös, sovit över i huset. Det sägs ordentligt att han inte har brutit sig in för det var ett fönster som var öppet. Men han finns där. Så det börjar liksom med lite mer i, alltså med lite mer problem. Och sen så blir det bara, eftersom det är då en sån feel good bok så blir det ju bara bättre och bättre. Alltså det är ju så de här mår bra böckerna är uppbyggda. Det börjar ju liksom något problem och så löser man problemen.
Mm. Och det drama är så blir härligt på något vis tycker jag.
Ja.
Nej, men jag tycker också att det är en feel good bok. Alltså, och det är en sån här, för mig är det, jag vet inte hur du tänker, men jag tycker man ska sträckläsa. Alltså bara dyka. Man ska sätta undan då en kväll. För det tar ju inte så där himla lång tid att läsa en bok som är inte, vad ska jag säga, där språket är, om det är ett bra språk och det flyter på och det är inte allt för komplicerat med allt för många personer som har allt för mycket underliggande betydelser i olika fall, så går det ju rätt fort att läsa. Och då kan man ju dyka in det där och vara med dem på där på Lindö. Och det, jag tycker där har man det bra.
Där har man det jättebra, och i och med att det också löser sig hela tiden. Det är, liksom, det är ju en sån atmosfär. Här löser man problemen. Ja. Och det, ja, så det är, medan då Paradistorg, den är ju mycket tyngre att läsa. För där är det så mycket problem i de här fyra familjerna som ska samlas där. Och alla har sina relationsproblem och med inom familjerna och utom familjen. Alltså tillsammans med de andra och sådär. Så att det är ju, där går det ju mot mot tragedi kan man säga. Så, ja. Det är ju uppbyggt på olika sätt.
Och då är det ju det där, och det är ju intressant, för hon, Ulla Isaksson, hon var ju etablerad författare när hon kom ut med den här boken. Och hon har ju skrivit dramer och jobbat ihop med Ingmar Bergman till och med. Alltså, ja. Jag menar, det är ju en sån här etablerad, hon vill så mycket med den här, och jag tycker det är mycket 70-tal. Det är ju som sagt, det är 70-tal över den här boken.
Det är 70-tal.
Och skräcken för Aniara-människan och skräcken för miljöförstöringen. Och det, allting nämns, men det har inte börjat än. På något sätt. Men däremot i Sista sommaren, där är det mera, där är ju han är ju en knarkare då som kommer, men, och det nämns de problemen, men de löses, man löser dem så lätt.
Ja.
Och de är så goda och de vill så väl. Det är sådär som man önskar man hade en knarkare i källaren hemma som kunde hjälpa en med ditten och datten. Han blir till hjälp, och det är en fin personbeskrivning tycker jag.
Ja, det är det. Och det är också lite roligt för att läsa den tycker jag, för att den är lite oförutsägbart, ja, den här relationen. För den här Adam då, den här hemlösa ynglingen som har ställt till det så att han måste rymma från såna här knarkare som han är skyldig pengar då. Droghandlare. Så att han sitter ju illa till i början av boken, men sen får man ju följa hans utveckling, och det är väldigt härligt att läsa hur han får insikter om sig själv och om ett liv som han inte kände till. Och den här Britta, hon är ju inte någon gullig tant. Hon är ju väldigt bestämd och
barsk,
ja. Och sen hennes förhållande till lagen är ju också inte alltid så klar.
Nej.
Utan hon kan också, hon tycker ibland att nej, det behöver man inte bry sig om. Men när de är ute och kör bil och sådär tycker hon att nej, det är...
De där skyltarna, de behöver inte bry sig om. Nej, det kommer jag ihåg också. Ja.
Och då börjar han fråga mig, vad menar du nu då? Med hur är din moral egentligen? Och sådär. Så att den är lite... På det sättet så blir den lite oförutsägbar. Så det är inte bara det där gulligull.
Nej. Och sen är den, tycker jag, en träffsäker i mångt och mycket för vår tid. Alltså jag kommer ihåg när hon tror att han är en inbrottstjuv, då säger hon så här: ja, här finns bara en sak att ta som är värdefull, och det är chiffonjén på andra våningen.
Och han vet inte ens vad en chiffonjé är.
Nej, precis. Han vet inte ens vad det är. Och sen säger hon så här: men allting är värdefullt för mig. Mm. För mig är varje sak värdefull. Mm. Och så här. Och den är full av såna här liksom reflekterande sanningar.
Ja. Men där de är lika då, Britta i Sista sommaren och Kata i Paradistorg, det är att de båda vill göra gott.
Ja.
Kata, hon vill verkligen göra gott. Hon vill ta hand om också om människor. De har ju ett problem där med en kvinna som heter Ingrid och hennes son King, som är väldigt utsatta personer som de har tagit hand om i familjen. Eller rättare sagt, Katas dotter var kompis eller är god vän med henne, och de får vara med där på somrarna. Och till de andra gillar ju inte dem där, för att det blir problem. Den här King,
King är ju otäck.
Ja, och han är bara 9 år.
Ja.
Och det händer alltid saker med honom. Det är saker som plötsligt börjar brinna. Och
han slår sönder fönster och det börjar brinna. Och han snor. Och han, ja. Ja, nej.
Och hon försöker ta hand. Men då menar hon att det ska finnas plats för alla. Och hon vill ju vara den där personen. Men det visar sig att hon orkar inte riktigt med det. För att hon, till exempel den här Saga. Som är trädgårdsmästarens fru.
Ja, dessutom hushållerska och piga åt henne. Ja. Alltså, eller vad man ska kalla det. Hon sköter ju hela huset.
Ja, på vintern då, ja, de är inte där.
Ja.
Och då när hon kommer ut på första kvällen så är det en tradition. Det är väldigt mycket traditioner där i Paradistorg. Det är de första jordgubbarna. Och det första kvällen så ska hon alltid sitta med Saga på verandan. Och det tända ljus och det är vin och det är godsaker från storstan som hon dukar upp. Och då är inte Saga sig lik den här gången. För då har hon nämligen råkat ut för något väldigt otäckt, en otrevlig upplevelse, en traumatisk upplevelse faktiskt under vintern när hon har varit på sjukhus och fått ta hand om ett riktigt missfoster. Och börja liksom...
Ett svårt missbildat barn.
Ja, ett svårt missbildat barn. Och hon blir så... Hon tycker det här är så otäckt. Och det här orkar inte Kata med. Nej. Riktigt. Hon säger att ska hon förstöra min kväll med detta? Och hon hör så mycket elände ändå i sitt jobb på vintern. Och ska hon nu behöva... Så hon klarar inte av det riktigt.
Nej, hon klarar inte av egentligen... Alltså nu, jag tänker på det nu när jag hör det. Alltså hon vill ha allting på sitt sätt.
Ja,
alltså godheten är godhet, men då ska folk uppföra sig så att hon kan tolerera det.
Mm.
Eller på sitt sätt, det ska passa in i de här traditionerna. Man måste ju säga det, Paradistorg, det är ju namnet på platsen och där som Katas föräldrar, pappan, köpte. Och sen har de byggt upp, det är ett stort hus som Kata bor i och sen bor föräldrarna i ett annat och så bor Katas... syster är tredje och så. Det är till som ett kollektiv. Det är 21 personer som cirkulerar i boken och som alla är då tillhör samma familj. Jag kan väl få läsa en liten bit här som handlar om traditionerna.
Ja, gör det, för det är det väldigt många där på.
Och då är det så här att det är Annikas man som säger så här. Han vet inte. Nej, det är hon som säger det. Hon vet inte, men hon har funderat en hel del de här 2 veckorna när hon har gått ensam med barnen på Paradistorg. Ibland har gett Ture rätt, Ture är mannen då. Det har gått tvång i de här sommarvistelserna med familjen. Traditioner trycker. Och jag menar, det är bara ett litet kort utsnitt ur det hela. Och sen fortsätter hon då och säger, men en sån här dag känns allting plötsligt rätt. Att få lägga sitt barn på golvet inne hos mormors mor. Där hon själv och Sassa har legat på samma sätt. Men Annika och Ture, Annika är då syster till henne och Ture är hennes man. Och Ture, han bara vägrar att vara där. Och alltså boken ger ju verkligen en bild av hur traditioner kan förkvävas. Folk.
Ja.
Och det tycker jag finns i den andra sista sommaren också. Jag menar, hon har en son som har flytt till Australien. Det fanns ju många orsaker till det. Men det var ju också en del i det hela, var ju att allting ska vara som det alltid har varit. Och man får inte, man fick inte dra in vatten, för då, det har man aldrig gjort innan. Och då skulle man behöva ändra på någon vägg och man kunde inte göra ditten och datten. Och ja, det här att... Ja.
Och de har ju också en stor midsommarfest. I båda böckerna är det en stor midsommarfest med mycket traditioner. Man vet inte. Jag skulle nog helst vilja vara med på den på sista sommaren, tror jag faktiskt. Hellre i Paradistorg. För det är det så mycket problem.
Ja.
Men båda två sviker ju också. Jag menar, Kata, som jag sa, hon sviker ju lite grann sin kompis eller sin, ja, den här hushållerskan där hos henne som har varit där i alla tider, genom att inte ställa upp på henne utan bli trött på henne. Och det gör ju också Britta, hon sviker ju sin son som då, när han visar sig att han är homosexuell, så klarar hon ju inte det. Och han flyttar ju till Australien då med sin man. Och, så det blir ju ingen bra det heller. Men båda vill de ändå vara goda. Och Britta tar hand om den här Adam, den här hemlösa killen. Och sen tar hon också, det visar sig att hon har också tidigare tagit hand om Karlsson som bor också i ett annat hus. För även hon har ju flera hus på sin tomt.
Ja, de har ju det. Det är sådana här riktiga sommarnöjen som man kan se eller höra talas om. Jag har inte ärvt något sånt sommarnöje, men de finns ju. Och man förstår ju att det är svårt att ta över dem på många sätt och vis. Men jag tänker när du pratade, vad var det nu, tappade jag vad det var jag tänkte på?
Jag pratade om det med att de sviker mer, att de är inte så... Ja, Britta är ju i så fall, hon tar ju verkligen hand om både Karlsson och Adam och så. Men och så kom ju sonen tillbaka och det och så. Men Kata, hon sviker ju ytterligare en person. Det är ju någon Bertil som hon skriver om i början på sommaren och bjuder honom in då till Paradistorg. Och det har hon gjort varje år och han kommer aldrig. Och det vet hon att han kommer inte, men hon gör en inbjudan. Men just det här året så visar det sig att han vill komma. Och då klarar hon inte av det heller, utan då säger hon att nej, det passar inte.
Nej. Nej, de har det inte lätt. Men det är ju också det där, jag tänkte på när du sa att du hellre ville gå på middag där på sista sommaren än Paradistorg. Det är ju så här, det kommer ju en pojkvän då till Katas dotter som kommer med. Men han säger någonstans att han tyckte att det var så oerhört intressant med alla dessa människor som är så egendomliga på olika sätt och vis. Ja. Den enda han inte tyckte var intressant, det var den här hennes syster Annika, hon som jag läste upp ett citat av. Hon var ointressant tyckte han, och hon är väl den enda som verkar lite vettig. Hon har två små barn som hon tar hand om, hon är läkare. Det problem hon har, det är ju med den här mannen Ture då, som vill gå sin egen väg och som vill ha lite svårt för det här med att Annika är den som i sin tur bestämmer lite grann. Ja. Men det är ju typiskt också, alltså det som jag tyckte den var en väldigt tung bok. Och när vi valde den så var det ju för att jag läste den för länge sedan och den har gjort en film om den, och det är en klassiker skulle jag vilja påstå. Och det jag kommer ihåg från den så är det ju den här lilla otäcka King. Mm. Alltså det här med att i idyllen, i nästan alla idyller, så finns det någon. Det finns något som skaver, som stör. Och i den här boken är det ju King. Fast sen är det ju så många fler. Men och så jag tyckte det var jätteintressant att läsa om den nu. Samtidigt så måste jag säga att jag tyckte det var väldigt tungt. Alltså, för det är så mycket, varenda människa så benar hon in liksom i vad som är problem och vad som är svårt. Och de gamla där uppe, de har det svårt, och hennes bror har det svårt. Och alla, det är olika konflikter som ligger hela tiden. Och jag blev nästan, jag fick läsa i liksom, lite i taget.
Men alltså, jag tror att det är därför boken är så intressant. För jag tror att nästan alla kan känna igen sig någonting i den.
Absolut.
Alltså, och kanske i flera av konflikterna man kan känna igen det här. Och det kanske är så att det blir tyngre med åren ju äldre man blir. Mer relationer och mer man har sett av alla konflikter och förstått alla konflikter.
För boken handlar ju också om det här med att lämna över. Ja. Alltså, och det gör i bägge har ju en äldre människa, och det ska lämnas över, och hur ska det göras, och finns det någon som vill ta emot, och vill de, och då, hon är ju väldigt dominant den här Britta i sista sommaren, hon vill ha det, hon vet precis hur hon vill ha det, hon har till och med skrivit ner hur hon vill ha det när hon är död, och det nådde den, och då är hon ju inte med, men hon vill ändå bestämma hur det ska vara.
Ja.
Så att ja, nej, men de är väldigt roliga. Alltså, det är ju det här med, när vi sa när vi började med den här podden att vi skulle ha först en bok som absolut och sen hitta någon. Och de är så roliga att läsa parallellt. Ja. För de visar verkligen på att man kan leva livet på väldigt många olika sätt. Och att, Britta och hennes väninna, de liksom rycker ju på axlarna åt mycket, men de samtidigt fruktansvärt ärliga, kämpande kvinnor som gör.
Men jag tycker också att det är så slående att det finns så många likheter till det yttre i de här böckerna.
Ja, ja.
Eller inte bara till det yttre, utan det handlar ju om de här kvinnorna som ju, och båda är väldigt bestämda. Kata är ju, hon är uppåt 60, 58 år tror hon är, och Britta är ju gammal då.
Hon är över 80.
86 är hon. Ja. Och då, så att jag menar, men båda har de här sommarhusen och traditionerna. Och sen är båda två skilda. Alltså, de är separerade från sina män. Kata, hon var skild tydligen länge. Och Britta, hon har tydligen blivit övergiven av sin man. Det framgår där. Hon är lite bitter över det där. Över sin
hon
man
hade som... en man som hon älskade.
Ja.
Hon har en jättestark passion.
Mm.
Och så dog han.
Ja,
och sen gifte hon sig. Och fick två barn med en man. Den gamla passionen låg väl alltid som en skugga över det hela.
Ja, precis. Och den här, det framkommer rätt tidigt i boken, så det kan vi ju berätta att den här Adam som kommer då, den här ynglingen som dyker in där i hennes hus, objuden. Varför tar hon sig an honom? Jo, det visar sig att han är så lik hennes första man, sin stora kärlek till det yttre. Så att,
just det, det hade jag glömt.
Ja, så att det är därför hon kan acceptera honom eller ja, blir intresserad.
Så ja. Att, ja. Nej, men det är väldigt häftigt att läsa de här. Och jag säger som du att man vill ju hellre vara med där på sista sommaren. Men det skulle väl gå att vara med kanske i Paradis Torg också, jag vet inte.
Jo, de verkar i alla fall ha väldigt mycket god mat.
Det är mycket 70-tal över Paradis Torg.
Det är det. Och
överklass.
Överklass, ja. Men den här äldre, de äldsta paret där, hennes Katas föräldrar, pappan där är ju väldigt överklass, arrogant och otrevlig, alltså sådär som bestämmer och verkar inte vara något så jättetrevlig person. Eller vilka är det egentligen som är trevliga? Det får man fundera lite på när man läser.
Nej, men det är det som är intressant. När man har lagt den ifrån sig så kan man ju fundera lite på. Jag tycker ju egentligen att den här Ture som var så emot alla traditioner. Han kan vara en självständig människa. Och han får några förtroendeuppdrag i slutet också. Även Katan blir tvungen att acceptera honom. Och,
mm.
så, det är, saker och ting är inte som man tror. Det är väl också ett budskap i de här böckerna. Ja. Att saker och ting är inte som man tror. Ibland är människor väldigt annorlunda.
Mm.
Nej, men du, vet du vad? Nu har vi pratat så länge så jag tror inte vi ska prata mer om de här två böckerna.
Man kan prata hur länge som helst. Man skulle kunna grotta ner sig jättemycket i de här. Men det tycker jag att våra lyssnare får göra.
Ja.
Istället.
Ja. Okej, tack för idag. Då slutar vi med de här två sommarböckerna. Ja.
Hej då.